CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Äntligen fredag och full fart här i studion. Kraftigt neråt noterar i Hongkong men uppåt i Japan efter en rekordnotering på Wall Street. Däremot lite svalare klimat i Stockholm. Det är den 22 mars. Du tittar på Börsmorgon. Reddit rusade på noteringen igår. Står Carnell på tur här i Stockholm. Är det läge att plocka upp några aktier i byggsektorn? Och så ska vi snacka om det amerikanska valet. En hel del USA blir det idag, passande därför att vi har med oss Caroline Kalander från JP Morgan Asset Management och Robert Oldstrand, Swedbank. Ny dag, nytt rekord på Wall Street. Karin.
Ja, stämmer. Kul. Det är 20:e rekordet all time high i år faktiskt. Och första gången vi går över, ja, för två dagar sedan nu, så vi gick över 5200 på S&P 500. Så stark marknad.
Stark marknad, och det illustrerades väl inte minst av att Reddit, som noterades igår, rusade med 48% till $50 per aktie. 48% till stängningskursen. Den var väl upp ännu mer, tror jag, under dagen.
Ja, jag tror det var väl uppe kring 75% som mest då. Så att, en viss FOMO kanske.
Ja, viss FOMO, viss meme stock. Det här är liksom meme stocks formatets mamma på något sätt, som nu själv har kommit till börsen. Tror vi att Carnell ska noteras? Vi har med oss Carnell lite längre fram i programmet, ska noteras på Stockholmsbörsen idag. Kanske inte skapas på en riktigt lika stark sport, eller vad tror du?
Ja, men jag tror nog säkert den kan få en bra start på börsen. Det var väl, om jag fattade rätt, så ganska attraktivt pris på emissionen, och den var ju kraftigt övertecknad som det verkar, så att det kommer att vara ett bra intresse kring starten här. Tittar man på hur liknande bolag har gått på börsen den senaste tiden, så har det ju varit en ganska bra resa.
Det är styrketecken då med massa börsnoteringar, glada nyheter på en rekordsättande börs.
Ja, jo, men det får man säga. Vi är ju positivt inställda till börsen och till uppgången. Vi tycker att det är mycket fundamenta bakom uppgångarna, så absolut.
Innan vi lämnar noteringssnacket för den här gången, så ska jag nämna att vi hade stor främmande i studion igår i form av Bengt Julander, ordförande i Link, bland annat allmän nestor får vi säga inom hälsovård. Apropå börsnoteringar så sa han följande.
Men man kan väl säga generellt att väldigt många bolag under 1920-1921 gick för tidigt på börsen och fick retailfinansiering till
2020-2021.
Ja. Och fick retailfinansiering på väldigt höga värderingar. Mm. Och det straffar sig nu nästan. Det är lite grann att kissa i brallan. Att det var kul då, men det är inte roligt nu.
Lite för många bolag, lite för tidigt, särskilt inom hälsovård, kom till börsen förra gången det var riktigt hett. Vi får se om den baksmällan lever kvar eller om noteringsklimatet tar sig fullt ut. Med det så går vi vidare. Jag vill nämna ett par rapporter som kom från USA igår. En kom från budjätten FedEx. Dels är det ett spännande bolag, dels brukar vi liksom ha den som en... Vi gillar att konjunkturspana, kolla på FedEx. Om de skickar mycket grejer så går ekonomin bra, är väl grundtanken här.
Ja, men precis. Många ekonomer brukar ju tendera att använda FedEx som ett konjunkturindikator helt enkelt. Det man kan säga med deras rapport som kom igår kväll var ju att den var absolut bättre än väntat. Så det är ju positivt i sig. Jag skulle kanske inte lägga allt för mycket fokus på att det är så stark makroindikator just i detta fall, utan det var mer bolagsspecifikt. Att vissa delar av FedEx, så deras Express Unit, gick mycket starkare än väntat. Marginalerna kom in betydligt bättre än väntat, vilket är väldigt viktigt för dem.
Ja, en viktig distinktion. Omsättningen verkar inte rusa precis, utan det är snarare effektiviseringar och besparingar som ger det här resultatlyftet. Vi ska nämna Nike också. Jag har fått ett argt läsarmail tidigare som beklagar att jag säger Nike, och det kommer jag aldrig mer att göra. Nike säger vi från och med nu i studion, och vi beklagar tidigare nedsteg. Försäljningen var flattish i den här rapporten. Brutet räkenskapsår som slutade på skottdagen av alla dagar. Men verkar inte gynnas så mycket av julhandeln. Ingen kanonrapport vid en första anblick i alla fall.
Nej, det var väl lite svagt i Europa och Kina. Det kan vara lite tappade marknadsandelar kanske i Kina. Men det var väl starkt i USA, som visar på att konsumenten i USA mår kanske lite bättre än andra delar. Men jag tror de hade lite sur guidance där för första halvåret, och en att deras räkenskapsår börjar väl i juni här då. där de indikerade då negativ tillväxt, och där hade man kanske från analytikerhåll penslat in en positiv tillväxt då. Men de verkar ju stå där och komma lite med nya produkter och sådär som ska hjälpa dem längre fram då. Men det är kanske det som gjorde att de vände, jag får med att de vände i alla fall i efterhand då, från en positiv till negativ utveckling.
Jag vill nämna ett till amerikanskt bolag när vi ska titta på ett par emissioner här på Stockholmsbörsen. Nämligen Apple som åkt på stryk i sviten av att amerikanska justitiedepartementet, Department of Justice, stämt teknikjätten för ett konkurrensmål. Det här känns ju som ett någonting som drabbar stora techbolag då och då. Men Apple har seglat i lite motvind. Det är en av de här Mag7-bolagen som inte är riktigt lika magnifika nu längre. Nej. I alla fall kursutvecklingsmässigt.
Nej, men precis. Vi i våra core-portföljer så ligger vi underviktade Apple. Det hjälpte oss ju inte under 2023, men har hjälpt oss väldigt fint till performance i år. Vi tycker, jag älskar min iPhone och min iPad, men tillväxten och growth-tillväxten som vi ser framåt jämfört med liksom värderingarna känns som vi hittar mycket bättre möjligheter på andra håll. Även inom Magnificent Seven där vi har en mer positiv syn på till exempel en Amazon eller en Microsoft jämfört med Apple.
Lite mer techjättar om en stund. Men vi ska prata om ett mindre techbolag och rikta blickarna mot lilla SmartEye som tagit in 150 miljoner kronor i en riktad emission. Det här aviserades igår. Det kom ut nu att man har satt den till en ganska liten rabatt, 4%, och tar in 150 miljoner genom ut 1,6 miljoner nya aktier. Martin Krantz, vd på SmartEye, är med oss. Martin, det kom lite som en överraskning då, den här emissionen. Varför gör ni den?
Det är tre huvudskäl till att vi gör den just nu. Och det ena är att vi ser det som att det är en smart nyemission som vi gör från en styrkeposition som med bra timing. Det andra är att vi har haft, det ger oss en strategisk flexibilitet att vi kan göra en, så att säga, verka i en väldigt intressant och expansiv marknad. Det finns mycket affärer på gång i vår marknad. Och det tredje är att vi är lite offer för vår egen framgång där vi har vunnit väldigt mycket business bara under 2024. Och det är klart att ju mer affärer vi vinner, det är bilindustrin vi talar om, det är stora och långa projekt, så att ju mer affärer vi vinner, desto mer ökar våra åtaganden. Och, så att vi tyckte att tajmingen var bra. Vi utvärderade några olika lösningar. Vi tittade på skuld, att ta upp skuld eller att ha lånefaciliteter, men vi tyckte ändå att det här var det bästa.
Kursen rasade i tisdags. Jag undrar om de här uppgifterna har läckt och om det är en fråga ni utrett.
Ja, vi har inte kunnat liksom se några. Jag har ju hört, liksom, jag har fått många samtal och många mejl och många teorier har dryftats. Och även Redeye la ut några teorier på sin vad heter det, analys som de hade gjort där. Men omöjligt att säga. Jag har väl inga direkta tecken på att det skulle vara fallet.
Är det här en vinstvarning också?
Det kan man väl säga att vi har ju sett. Vi kommer att ha, så att säga, flatline. Eller troligtvis då. Det finns okända faktorer som är våra licensintäkter från de stora biltillverkarna. Hur många bilar kommer de att tillverka, det vet vi inte förrän i början av maj. Men däremot så ser vi att den övriga delen av omsättningen som vi har ganska bra insikt i, den kommer ligga ganska platt under Q1. Den kommer att växa mycket mot Q1 förra året, som är vårt primära jämförelsekvartal, men inte så mycket gentemot Q4 då, vilket till stor del beror ju det på att de här forskningsdelen vi har ju dels automotiv, dels forskning som vi säljer mot, och forskningsdelen är lite, kan vi säga, säsongsbetonad, att det är just i Q4 som man säljer mest.
Jag reglerade på kassaflödet i senaste kvartalsrapporten, så var prognosen att nå positivt kassaflöde under andra halvåret 2024. Ja. Jag vill minnas att du sa samma sak till mig när vi pratade förra gången. Ja. En månad senare nu flaggar man för att det här kan skjutas upp, inte bara ett utan två kvartal.
Ja, men det kan skjutas upp, så är det absolut. Men det finns inga, vi har ju inga garantier eller liksom superstarka indikationer på att det verkligen kommer att skjutas upp. Det är en risk att det kan skjutas upp. Och det beror väldigt mycket på de här. Vi har drygt 40 bilmodeller av våra 300 bilmodeller under kontrakt som ligger i produktion. Och det sätts nya bilmodeller i produktion hela tiden, och de som är i produktion håller på att rampas upp då, med undantag av BMW som redan är upprampat. Men det har att göra med hur många bilar produceras, och för varje bil som produceras med våra mjukvara så får vi en licensintäkt som ligger i storleksordningen 50 kronor. Och det är det som avgör helt och hållet. Och vi har ju sett, det finns ju mycket på bilmarknaden som gör att det är lite svårt med transparensen. Det är svårt att förutsäga exakt hur olika upprampningar ska ske. Om man tittar, det kanske inte är liksom så, 300 bilmodeller eller 322 som det är nu, när de väl går i produktion, då är det ju naturligtvis en jätteintäkt som vi pratar om. Men liksom den exakta kvartal för kvartal upprampningen, hur det ska se ut och hur det påverkar kassaflödet, det är lite lurigare att bedöma. Så att det är egentligen, man kan säga, better safe than sorry. Det är därför vi gör den här emissionen just nu då.
Avslutningsvis, och nu ber jag om ett kort och kärnfullt slutpläderande här. Det är Mikael Olsson skriver att om ni har svårt att göra prognos för ert behov av kapital en månad framåt, hur stort allvar ska man då kunna ta framtida estimat om 7,5 miljarder i intäkter?
Ja, men det här är ju bilindustrin. Vi säljer ju våra mjukvara till bilindustrin, och det är det som bilindustrin funkar som en supertanker. Den tar tid på sig att komma upp i hastighet, men sen när väl den här supertanken liksom kör fram över världshaven, så finns det nästan inget som kan stoppa den. Så att automotive är en långsam, det är ingen gasell bilindustrin, men det är bra på lång sikt. Mycket bra till och med.
Vi håller tummarna för att det blir så. Martin Krantz, stort tack för att du varit med här i Börsmorgon. Alltså Martin Krantz, vd för Smart Eye förstås. Det är inte dagens enda emission. Vi noterar att den norska sportkedjan XXL har genomfört en riktad emission värd 500 miljoner norska kronor. Den storleksklassen får väl sägas vara XXL den också, med tanke på att bolaget har ett börsvärde omkring miljarden. Inte den första emissionen heller, va?
Nej, de har gjort några stycken nu. Jag kan faktiskt inte komma på hur många det är. Men spontant, utan att kolla tillbaka här, så känns det ju som att det inte är den första i alla fall.
Det är ju inget lätt bolag. Altor har kämpat med sportjätten. Trots att jag är kund och köper skridskor till ungarna på XXL gång på gång. Vid sidan av emissionen så lämnas vissa prognoser för första kvartalet. Nu förväntar man sig en omsättning på 1,5 till 1,6 miljarder NOK för perioden. Det är mycket värdeord. Vinterförhållanden har varit gynnsamma, tillväxt, jadi i presentationen. Men jag får det till att det ligger i linje med vad man tidigare aviserat för januariförsäljning, och det är fortsatt sämre än motsvarande kvartal för ett år sedan. Så ingen klang och jubelföreställning för alla bolag. Generellt, nu ska du få en spaning från höften, Caroline. Det känns som att vi lever i en värld med vinnare och förlorare på något sätt. Det är väldigt tufft om man har det svagt. Vi behöver inte prata om de här bolagen specifikt, men winner takes all börs på något sätt.
Ja, man kan ju absolut se att om vi ser på 2023 så var det ju en väldigt smal marknad, och där stod ju de här Magnificent Seven för den absolut största delen av börsuppgången. Vi har haft en liten liknande tendens, men ändå bredare marknad hittills, även om tech driver ju till stor del även i år. Vi tycker ju att det finns väldigt mycket mer möjligheter utanför de här stora megacap-bolagen. Om man nu ser, som i mitt fall, som tittar på S&P 500 framförallt, så ser vi väldigt goda möjligheter. Just därför att vi ser att vinsterna är olika på liksom olika sektorer och olika bolag, men också att vi har väldigt stora valuation dispersions i marknaden, alltså att värderingarna ser väldigt olika ut inom olika sektorer.
Och nu kommer det upp en graf från Robert som visar att defensiva sektorer har haft det mycket kämpigare än cykliska. Det rimmar lite med Karolins resonemang.
Ja, men att momentumstrategier har ju varit synnerligen bra. Vinnare fortsätter vara vinnare och det är där man köper och så har man inte riktigt breddat uppgångarna. Men vi ser ju lite tecken på att det är på väg att ske. Men cykliska sektorer har ju varit i förarsätet och tech är ju med där. Men tittar man i Sverige, industri, till viss del bank då också, cykliskt har ju varit vinnarna i år. Liksom, man tittar på svenska börsen och har ju gått otroligt starkt och fortsätter ju upp för varje dag. Så att det är väl våran magsjur om man tittar på vikten i börsen. Då. Så att det har ju varit ett väldigt segment då, vissa då, som har varit hetare än andra. Och då fortsätter man hålla sig till det. Liksom. Mm.
Men, och det har vi även sett en tendens till i USA där finans var ju underperformade ju till stor del förra året men har faktiskt är bland de toppsektorerna som driver marknaden, förutom tech också i USA.
Klockan har slagit 9 precis. Vi ska fortsätta det här resonemanget. Jag ska pressa tillbaka panelisterna lite, för jag tycker att jag har hört det här. Nu kommer småbolagen tugget länge, men klockan är 9 som sagt. Där ringer vi i börsklockan på Nasdaq-börsen för Carnell som förstås kommer till Stockholms aktiemarknad idag. Roligt med nykomling som är med oss i programmet om en kvart ungefär. Allra närmast nu går vi till Studio 2 och Sofie Grassberg som håller koll på skärmarna och den tidiga handeln.
Ja, Stockholmsbörsen inleder med att rekylera ner och backar 0,7% ungefär. Men det var ju ett nytt stängningsrekord igår för OMX30. Och så är det ju, precis som vi sa, börsdebut för Carnell. Årets första notering på huvudlistan går för 30 kronor aktien. Så vi ska ha koll på den idag givetvis. Men jag tänker att vi börjar med att titta på storbolagslistan där vi ser att SBB och Telia står för små uppåtrörelser. I botten däremot så hittar vi Nordea, men de har utdelning idag, så förklarar att de ligger där nere. Även Essity har utdelning. Nibe och Boliden backar även dem. Och Boliden är ju ner 1,5%. De räknar med att om den finska strejken fortsätter månaden ut så kommer rörelseresultatet att sänkas med 500 miljoner kronor. Även finska Autokompo sänker sina prognoser för första kvartalet på grund av strejken i landet. Och ABB inleder nytt aktieåterköpprogram för 1 miljard dollar och ABB stiger lätt. Och Smartey som vi precis pratade med, de backar 7, nästan 8% precis vid börsöppningen. De tar ju in 150 miljoner kronor i en riktad ny emission och det är till en rabatt på 4,5%. Skanska ska renovera en historisk byggnad i Ohio för omkring 975 miljoner kronor. Intrums styrelseordförande tankar aktier i det pressade inkassobolaget för 2,2 miljoner kronor. Intrum stiger idag 4%. Och fastighetsbolaget Fastator har nu sålt hela sitt innehav i studentbostäder. Men i kort, Stockholmsbörsen rekylerar ner idag och backar lite drygt 0,5%.
Stort tack för det. Rena Reddit effekten i nynoteringen här. Jag är inte säker på om vi fick något avslut, men kom in på 30. Det låg och pulserade kring 50.
Mm. Ja, men det kanske vittnar om att det är en bra miljö. Sen är det ju från fall till fall så att säga. Så liksom i USA, ja, first mover advantage kan också finnas där. Men det vittnar väl om att vi kanske kan få lite mer emissioner här framöver då, med tanke på att det ser ut att vara lyckosamt både i USA och i Sverige så här initiellt i alla fall.
Det gör det verkligen. Jag lovade att pressa gästerna på småbolagen, men jag vill nämna dels att Fitch sänkt Heimstaden Bostads lånebetyg från BBB till BBB-. Men framförallt Boliden, så vi nämnde det, men man flaggar för att den här politiska strejken i Finland får ganska negativ påverkan på kassaflödet, ganska stor negativ påverkan ska jag säga. Den verkar ligga på 1 miljard kronor under Q1, högre än vad man tidigare kommunicerat. Boliden var ju med här i Börsmorgon första gången man aviserade för förluster. En viss produktionspåverkan beräknas även ske under det andra kvartalet baserat på nu kända förutsättningar. Total påverkan på rörelseresultatet för Q1 blir 500 miljoner SEK, varav 200 miljoner beror på lägre produktion och 300 miljoner på försenade leveranser till kund. Å andra sidan är vi väldigt vana vid den här typen av evigt återkommande problem för Boliden. Vi kan väl nämna att Outokumpu också har sänkt sina prognoser och drabbas på samma sätt. Okej, småbolagen då, innan vi går vidare. Vi har länge stått i studion och sagt att Magnificent Seven går starkt. Nu ska det vända för småbolagen. Min känsla är att den vändningen kommer aldrig riktigt, eller?
Ja, det beror på hur man ser det. Vi har ju faktiskt sett sen i ungefär oktober någon gång att om man ser på indexnivå, så om vi jämför S&P 500, vilket är proxy för storbolagen i USA, och Russell 2000, vilket är proxy för småbolagen, så har faktiskt Russell 2000 outperformat large caps. Så vi har ju redan sett en del av detta hända. Någonting som vi har pratat om. Ekonomin är fortsatt stark i USA, och vi tror ju att, och ser man bara på rent värderingsmässigt, small caps är betydligt billigare än large caps i USA. Och även till stor del globalt också. Men om vi fokuserar på USA. Sen ser vi också att earnings verkligen börjar ticka upp nu. Från att ha varit pressat tillbaka på småbolagssidan, så kommer earnings mycket starkt i år. På starkt för large caps också, men ännu starkare för small caps.
Vill du flika in här på småbolags?
Jo, men det är i grund och botten ett väldigt räntekänsligt segment i marknaden. Och det har ju varit en omprisning inledningsvis här på året, där man har kanske då skjutit tillbaka antalet sänkningar från centralbanken, eller ifrågasatt det åtminstone. Och så har vi sett räntorna ticka upp lite grann. Med det bakgrund så kan jag tycka att småbolagen har faktiskt klarat sig inledningsvis väldigt bra här på året. Och nu har vi ju en del centralbanker dammas av här då i veckan. Lite mjukare besked då från den amerikanska centralbanken. Man börjar komma närmare den här räntesänkningen, och det är kanske det marknaden inte full och väntar då, att nu sätter cykeln igång. Och det kan vara då liksom den riktiga katalysatorn eller startskottet då. För det är det här segmentet du ändå hittar ganska låga värderingar här och var. Och vi ser också att operativa bolagen då hanterat miljön de befinner sig, gjort en del förbättringar. Man har finansieringarna på plats, förmodligen på flera håll och kanter, och så kan man då pensla in då en tvåsiffrig tillväxt och marginalförbättringar här då kommande två år. Så att det finns ju saker att hänga upp det på då. Men det är det här räntespelet då, eller räntekomponenten, som kanske måste till full och falla på plats. Så jag tycker vi, för varje dag som går, så går vi ju närmare den situationen då.
Vi har en bild på, apropå värderingsskillnader, nu pratade vi stor och småbolag, men även på andra håll så hittar man stora diskrepanser, vilket den här bilden illustrerar. Då kan man nästan förklara vad vi ser.
Ja, nej, men absolut. På den här bilden så ser vi då medianen på liksom valuations inom S&P 500. Och om man fokuserar lite på den grå linjen här, så ser vi att liksom det är större skillnader i marknaden jämfört med historiskt sett. Och om man ser på medianlinjen då i, som är den gröna linjen, så ligger vi någonstans på ungefär 16 jämfört med 18 som är det ungefär 18 just nu, vilket är då betydligt högre än vad vi har sett historiskt sett. Men jag tycker att det är väldigt intressant att just från ett aktivt perspektiv att kunna nu verkligen kunna ta positioner på bolag utanför index eller överviktiga, underviktiga index, och på så sätt kunna liksom addera betydligt mycket bättre alfamöjligheter just när vi ser värderingarna som så skilda. Om alla bolag värderas likadant, då kan man lika väl köpa index, för det spelar inte så stor roll, men nu så ser vi stora möjligheter från den aktiva sidan att kunna addera alfa.
Sen ser man också inom småbolagen, så har det ju varit hetare delar än andra också. Det ser man i USA, så kan tech och industribolagen i småbolag som värst gått ganska bra. Vi har ju en hel del småbolag i Sverige också som har gått ganska starkt, så att tanken är väl att även i småbolagsuniverset då att uppgången ska bredda sig då, så att man börjar på att titta på segmentet som helhet.
Mycket intressant tycker jag. Jag vill återkomma. Jag vore ju inte Permabjörn om jag inte tjatade om nedgångar och domedag. Det finns väl i alla fall en chans för en liten sådan. Vi har gått upp väldigt, väldigt länge, känns det som. Jag inledde programmet med att prata om den starka marknaden där rekorden staplas på varandra. I försnacket du sa att vi inte har sett någonting. Vi har inte sett en 2% nedgång sedan
oktober. I S&P 500 från en lokaltopp.
Vi har ett par bilder på just den långa sviten och vad som händer vid en nedgång. Jag ska se om vi kan få upp den. Caroline, jag tror att vi inte haft... Den har hållit på i hur många dagar? Sen oktober 200...
65 har jag här i mina data. Att vi har haft 265 sessioner där S&P 500 inte har stängt ner med mer än 2%, vilket är en väldigt lång streak som vi inte har sett sedan 2018, om jag kommer ihåg siffrorna rätt. Så att vi kommer få någon typ av pullback känns väl ganska hälsosamt om inte annat. Och det betyder ju inte att vi tror att marknaden ska ner extremt mycket eller att vi kommer få en ny.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Negativ börs för året, utan vi är positivt inställda till börsen i sin helhet för helåret 2024. Men det är väl att vänta någon typ av pullback, och just vi har sett väldigt lite volatilitet i marknaden. Det är valår, de åren tenderar att komma med mer volatilitet, så
här ser vi alltså, desto högre pyramid, desto fler dagar utan nedgång, och det här är den längsta sviten sedan, är det 2018?
Ja, eller? Precis.
Just det. Vill du tillfoga något där? Hur oroliga ska vi vara?
Ja, men det finns ju, okej, var ska rekylen komma från då? Ja, det har ju koncentrationsrisker i marknaden. Är det så att det här som har varit hett, det som har gått starkt, är det rekyl där utan att då pengarna flyttas in i andra segment? Ja, då kommer det göra ont på indexnivå. Kommer det komma en recessionsoro in i korten? Ja, men då kommer det nog vara jobbigt för aktiemarknaden. Och då kan man ju ifrågasätta liksom, okay, hur mycket luft finns det kvar då? För då kommer nog rekylen bli lite större och man kommer inte våga köpa dippen. Men är man lite optimistiskt lagd då, som även vi är, då, så kan man ju tänka sig att ja, vi får lite pengar från de här hetare segmenten in i då delar som inte har gått lika starkt. Så att egentligen tjuren växlar lite ben här, då behöver det ju inte vara att vi får en sån här större rekyl. Då kanske det ser ut som en konsolidering i indexnivå, att det är lite sidledes. Och sen då kommer det ett steg vidare. Så att vi behöver ju inte få en rekyl i pris, utan det kan ju vara i tid också. Och då skiftar man fot bara lite grann i marknaden helt enkelt. Alltså man allokerar om inom aktiemarknaden till exempel.
Jag tror vi har en bild som visar tidigare år med nedställ i de röda prickarna. Den här kan du nästan guida oss igenom, Caroline.
Ja, det är en ganska stökig graf. Men det man kan säga är att över tid så tenderar varje börsår, on average, jag tar ungefär 14% i intra-year drops. Helt normalt, inga konstigheter, men trots detta så tenderar börserna att sluta positivt, och det har de också gjort i, om nu har vi på den här sidan så har vi 44 år, och av dessa år så har 33 år varit positiva trots stor nedställ i marknaden.
Så de blåa staplarna är hur börsåret slutar, alltså för det mesta uppåt, även trots vi har haft kraftiga nedställ i form av de röda prickarna.
Precis, helt korrekt. Och som du ser då, om man ser i år, nu är den här datan tror jag från februari. Ja, precis, vi är upp lite mer än 7% i år, men vi har liksom inte haft någon stor nedgång egentligen. Så igen, det är väl att vänta att se någon typ av rekyl sen hur stor den blir. Det återstår att se såklart, men det i sig säger inte att börsen behöver sluta negativt bara för att vi får ett fall.
Tvärtom, ett hälsotecken skulle jag se det som efter en så lång positiv svit. Intressant resonemang från er båda, tycker jag, guldstjärna gånger två. Också det här med att olika segment, vi har ju haft en lågkonjunktur som när vi har växeldraget, olika delar har haft det väldigt svårt. Byggrelaterat är ett sånt exempel. Jag vill lyfta fram en debattartikel jag hittade i Dagens Industri idag från vår infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson heter han. Jag tror att det här är ett första steg i någon slags stimulansvilja ifrån offentligt håll för att stödja byggsektorn. Det är ju problematiskt om vi inte bygger under en period för att det är lågkonjunktur. Då skapar vi strukturella problem. Inflationen har gjort det svårt tidigare politiskt. Nu kanske det lättar. Så min fråga till dig, Robert, ska man också börja nosa på aktier med byggexponering?
Ja, men det tycker jag. Jag tror att marknaden kommer se före en vändning än vad det faktiskt kommer ske i aktierna. Om man tittar på vilka aktier vi gillar, så har vi gillat aktier med strukturella trender som slutmarknader. Men vi har de senaste månaderna börjat titta mer på småbolagen som vi var inne på. Och senaste tiden så har vi tittat mer på räntekänsliga delar då. Där hittar vi oftast bygg och fastighet och kanske med den renaste exponeringen. Så att där finns det ju några intressanta case i Sverige som då kanske aktier som har sunda delar som är starkt även då inom bygg som är då stabila. Och två aktier då som vi gillar då är, det är Afri och Bravida. Där man har ändå exponering mot strukturella trender och man kanske har fått oförtjänt mycket stryk då för att man har varit kopplat till hela bygg- och fastighetssvängen då, det som är svagt. Då. Men andra delarna håller upp ganska väl. Men i takt med att vi då kanske ser lönsamhetsförbättringar och tvåsiffrig tillväxt då, vinståterhämtning i de här aktierna också att då aktiviteten då i de här svagare delarna börjar på komma upp så är det här aktier som vi finner ganska attraktivt värderade i dagsläget då. Och det är ju en del av småbolagssegmentet också. Så att,
ja, för ett småbolag?
Ja,
kanske. Allt är möjligt.
Det går att argumentera för om man tänker bortse från stora verkstadsbolag och banker och OMXS30-bolagen. Då, alltså.
Resan har ju pekat ditåt i alla fall länge, men nu kanske det har vänt. Afri fick en höjdrek igår av DNB. Så flera...
De här två är också väldigt starka balansräkningar, så de kan ju vara rätt offensiva. Jag menar, historiskt så har ju Afri förvärvat och finns väl möjlighet för dem att göra det. Balansräkningen har ju bantats här då, men Bravida ser ju liksom synnerligen, deras balansräkning ser synnerligen bra ut och de brukar väl göra runt 20 förvärv per år då, så att där finns ju också utrymme för förvärvsdriven då tillväxt. Så att jag tycker det är två bolag då inom det segmentet då som ser väldigt intressant ut då. Vill man ha renare exponering då så är det klart fastighetsbolagen.
Får jag bara nämna en sak, för Bravida fick ju en stor order igår från Datahalls bygge, vilket kändes allt som en Datahall AI. Det är nästan som blockkedjan för något år sedan. Det känns väldigt...
Så att, jag tror någonstans också i USA att bolag då som säger AI på sina calls har bättre kursutveckling faktiskt.
Ja, det är så enkelt.
Ja, det är så enkelt.
Ja, vi har sett en extrem upptick i antalet AI-relaterade kommentarer under 2023.
Jag har inte gjort samma studie på svenska börsen. Nej, men det är liksom klart att man försöker hitta vinnare på det här temat som är väldigt hett. Och det är klart att det behöver ju inte vara en ren exponering mot ett datachip eller grafikprocessor. Det är ju alla runtkringande tjänster liksom, som då kan spela roll också. Läste någon analys från, jag kommer inte ihåg vem det var ifrån, men som en investerad dollar i AI skapar då tilläggstjänster motsvarande 10-12 dollar. Så att det får ju lite ringar på vattnet. Jag menar Munters har gått otroligt starkt på börsen.
Så att. Ja, så du var inne på fastighetsbolag och det känner vi ju till. Är det något sådant du vill lyfta fram?
Ja, men vi gillar Balder och Castellum. Det är våra favoriter i sektorn då. De har ju balansräkningen ordnat, eller finansieringsrisken har ju kommit ner rejält då. Och vi finner värderingsstöd i de här casen. Och generalister tenderar att gilla de här aktierna också. Även om det inte är en ren fastighetsfond så om man är en Sverigefond så tenderar man hamna i de här aktierna. Utlänningarna också tenderar att gilla de här. Så att, bara av det att man vill man in i fastighetssektorn så kan god likviditet storleken också hjälpa till om man tittar uppifrån också.
Jätteintressant. Alla gillar väl Castellum. Jag kan berätta att jag var på Paretos corporate bond-dag igår på At Six Hotel. Jag skrev en artikel om Intrum. Jag lyssnade också på KRM:s vd Rutger Arnhult. Som lät framåtlutad. Det låter han alltid, men nu lät det som att han var framåtlutad och dessutom hade sålt och sanerat väldigt mycket. Alltså, lite svårt att smälta de där kontorsfastigheterna i New York, men resten tycker jag verkar mer positivt än på länge. Han sa att en av dem var obebyggd, att det var en pile of dirt, men det var världens mest attraktiva pile of dirt. Kanske om det kommer någon fastighet där. Alltså jag babblar. Vi ska faktiskt gå över till Stockholmsbörsen apropå kursvinnaren och nykomlingen Carnell. Helena Johannes Magnusson, min kollega, står på plats på Nasdaq med vd Petter Moldenius. Varsågod Helena.
Ja, tack så mycket. Ja, jag står här nu med vd Petter Moldenius. Aktien handlas ju upp här i ingången. Hur känns det?
Nej, men fantastiskt kul att vi får ett positivt bemötande såklart och fantastiskt kul att vara här. Det är en stor dag att ta oss till den här punkten, även om det bara är början på vår resa. Mm.
Hur kommer det sig att ni börsnoteras just nu?
Ja, men vi vill fortsätta göra mer av detsamma och det innebär egentligen att leta efter väldigt fina små industriteknikbolag som har specialister inom sina respektive områden, som har god lönsamhet och fin stabilitet och står oftast inför ett generationsskifte. Och för det så behöver vi fortsatt pengar, även om våra kassaflöden genererar bra flöden just nu så känner vi ändå att det finns ett stort intresse och vi vill fortsätta expansionen. Så att vi är nya pengar inför fortsatt expansion och ingen av våra existerande aktieägare säljer.
Ja, jag tänker där. Idag så består ju era förvärv. Ni har 12 förvärv. 7 stycken av dem är inom produktbolag och 5 inom nischproduktion. Är det något innehav som du skulle vilja framhålla lite extra för våra tittare just nu?
Nej, men det är mycket att tala om som också var störst i år. Och 2023 var ju Coal Mechanics, som är ett bolag i norra Finland som är specialist inom finmekanik. Och de är experter och hjälper egentligen kunder inom medtech, kunder inom som gör mätinstrument eller har någon optisk lins i sin lösning då, som ställer extremt höga krav på precision och noggrannhet. Och det är ett av den typen av nischbolag som vi letar efter som verkligen har hittat en stark position i en sektor och har väldigt fin finansiell och stabilitet och fin lönsamhet. Så det är den typen av bolag som vi verkligen letar efter tillsammans med då, som du var inne på, de här produktägande bolagen med någon typ av IP, någon patent eller någon typ av teknisk höjd som ytterst vad vi då letar efter.
Jag tänker att majoriteten av era förvärv är ju ändå i Norden. 57% kunde man härleda av nettoomsättningen 2023 till Finland och 22 till Sverige. Men ni gjorde ju nyligen även ett förvärv i Storbritannien.
Ja.
Är det så att ni har siktet inställt på fler utländska marknader?
Ja, men våra fokus är i Norden, som du precis är inne på. Och det är där vi kommer fortsätta leta merparten. Däremot så kommer vi titta då i vissa selektiva marknader söderut. Men då ännu mer tematiskt. Så då utgår vi ofta från de bolag vi redan har i gruppen för att vi kunna försöka identifiera dem. Och då känner vi oss väldigt bekväma med affärsmodellen och vi kan KPI:erna nere på skruv- och mutternivå. Och därav då så känner vi att vi kan mitigera riskerna med ny marknadsexpansion. Så att det kommer vi absolut göra, men med det sagt så är det fortsatt fokus på Norden och så kommer vi göra selektiva förvärv i söderut.
Så ni vill ändå ha fortsatt liksom majoriteten av förvärven i Norden? Eller kan det komma att ändras på sikt?
Ja, vårt förvärvstempo är ju liksom hyfsat modest. Vi gör ju 2-3 förvärv per år och det är också lite grann för att vi vill vara så pass liksom selektiva och verkligen hitta de bästa bolagen i sina respektive områden. Så hellre stå över bolagen än de köper något som är liksom halvdant bara för köparnas skull. Så att tempot kommer väl vara lite grann 2 kanske och då 1 i UK och sen 8 i Norden och sådär. Så det är svårt att säga exakt hur det kommer falla ut. Men ungefär så är det fortsatt Norden och sen selektivt ner i Europa.
Nu ser jag att din mikrofon glider ner här. Som kan hända. Ja, jättebra. Jag tänker där, du var lite inne där på förvärvstakten och sådär. Men ni har ju en viss exponering mot byggsektorn som... Ja, är tyngd av inflationen inte minst. Och även fast Finansdepartementet har en prognos om att den ska dämpas nu under 2025. Liksom, hur tänker ni framåt där? Drar ni för att investera mer i den sektorn?
Egentligen inte per se, utan den är ju lite cyklisk i sin natur. Så är det med byggsektorn. Samtidigt så har den ju varit väldigt stark upp till den här positionen. Men det är precis som du säger, vi har ju 2 bolag i gruppen som har en viss exponering i den sektorn. Men med det sagt så försöker vi hela tiden mitigera och vi upplever redan nu då att de 12 bolagen vi har väldigt olika slutkundgrupper. Både så att säga geografiskt men även strategiskt i olika ändar. Och uppe på det har vi en hel del export till länder utanför Norden också. Både USA och Europa och även Asien.
Så det är inget som oroar?
Nej, utan det, över tid så kommer nog den här marknaden komma tillbaka igen, det kan vi nog vara säkra på.
Jag tänker om man då ser generellt så, inflationen påverkar ju alla investeringar. Så liksom hur, jag tänker, vi är ju ett utmanande ränteläge, idag ligger er nettoskuld ungefär på 175 miljoner. Hur aggressiva kan ni vara? Liksom, kan ni hålla den här förvärvstakten om 2 per år?
Ja, men det är precis därför vi är här då. Och precis som du säger så är våra finansiella mål som vi har kommunicerat publikt är att vi liksom generellt ska ligga under 2 då i våran leverage. Och det gör vi ju med råge nu på det sättet som vi räknar själva då. Och då är det ju inte då med leasing eller de här put-call-skulderna och sådär. Så det finns fortsatt gott om utrymme nu för fortsatt förvärv.
Jag tänker, ni har ju ändå konkurrens här i Sverige från börsnoterade AdTech och Lagerkrans. På vilket sätt sticker ni ut?
Nej, men vi försöker ha en ännu mer tydlig tematisk approach då, väldigt fokuserad på just den här typen av bolag som vi har talat om. Så det är definitivt det och verkligen att folk då ska känna att det här är det vi specialiseras på, det är det vi kommer göra i framtiden också. Sen tror jag att många uppskattar att vi är lite mindre grupp när man kommer ut och träffar entreprenörer som ska sälja. Man blir del av ett sammanhang, man blir inte 25:e eller bolaget i år eller någonting sånt där, utan man blir en väldigt viktig del av vår lilla grupp. Så det är väl det som vi sticker ut med och vårt liksom aktiva handslag. När vi jobbar med bolagen så jobbar vi väldigt aktivt och har typiskt en 5-årsplan på hur bolagen ska växa. Och det gör vi då tillsammans med management i bolaget. Att man då försöker hitta då, såklart växa med sina befintliga kunder, växa med nya produkter, att vi utvecklar våra produkter. Att vi då gör geografisk expansion och inte minst att vi stöttar då med tilläggsförvärv. För det är också en del, ganska viktig del då, att vi på gruppnivå vill göra 2-3 förvärv, så att säga plattformsbolag. Och sen i tillägg till det så vill vi gärna att våra dotterbolag ska köpa några bolag per år. Alltså då totalt ungefär 2-3 bolag per år. Så att vi får den här mixen mellan att vi köper nya bolag och samtidigt så fortsätter vi investera i våra existerande bolag.
Tack så mycket.
Tack själv.
Ännu ett konglomeratbolag till Stockholmsbörsen som vi har längtat. Så vi har ju ett gäng.
Ja, det är ett gäng. Ja, några har ju gått riktigt bra. Ja, men det ser väl ut att ha ganska bra utgångsläge här och nischat och... Det är kanske lättare då när de är nischade och ja, köpa då de här synergivinsterna eller fördelarna då med att just köpa ett bolag då, i portföljen. Så att, ja, men det kan jag köpa att man får en bra start och folk gillar.
Jag kan förstå att Petter Moldenius också understryker koncentrationen och fokuset. Vi ska fokusera på någonting helt, helt annat, nämligen det amerikanska valet i november. Det här är en riktig rysare och en riktig koloss som vi inte hunnit prata om så mycket än. Roligt därför, Caroline, du har med dig ett par bilder. Den första får nästan guida oss igenom. Jag antar att blått och rött är partifärger styrande.
Ja, en bra gissning. Ja. Helt rätt. Nej, ganska mycket data och egentligen det som vi visar här är ju liksom sambandet på både BNP och börsutveckling. Huruvida vi har republikaner eller demokrater eller liksom mixat regering helt enkelt. Och det man kan säga är att vi ser ju ingen liksom riktigt consistent pattern, alltså inget jättestarkt samband huruvida vem som faktiskt sitter vid makten, utan det är fundament som styr betydligt mer än vem som regerar.
Nu har vi i alla fall två färgstarka typer som kanske kan bryta mönstret om man vill analysera. Det är inte bara partierna som styr förstås i amerikansk politik. Har du några tankar? Vi har en bild till på tema där det är ändå ett jättespännande tema kring hur investerare ska navigera valet.
Ja, alltså först och främst kan man ju säga så här att det är alldeles för tidigt att dra någon typ av analys hur valet kommer, liksom, vad som kommer hända i höst. Det är alldeles för tidigt. Kollar man på felmarginaler om man drar olika polls nu så är det alldeles för stor och det är väldigt tajt. Så vi har ingen åsikt om det kommer bli blått eller rött. Men däremot så kan man se om man tittar på börsen historiskt. Nu den här datan som jag har tagit med här går ända från 30-talet och jag skulle faktiskt hellre göra om den här till att börja med S&P 500 inception på 50-talet. Och då ser man i ett election year så har faktiskt börsen varit upp ungefär 10,5%. Det står lite lägre här på den här sidan som är från 30-talet.
Det är bra börsår.
Ja, så 10,5% har... börsen varit upp under valår, vilket är högre än ett vanligt år. Men om vi ser på höger sida så ser vi också att volatiliteten är betydligt högre i ett valår än ett vanligt år. Så när vi har pratat om väldigt låg volatilitet, det är något vi tror kommer liksom rent tendera att bli volatilt inför ett val. Det är mycket politik som liksom som snackas, hälsovård är ett sånt, en sektor som alltid hamnar under luppen i USA. Men över tid så ska man komma ihåg att det är inte så drivande på lite sikt som det kommer vara på kortsiktigt. Så vår, liksom, det vi pratar mycket med investerare om är ju att don't trade election. Alltså sitt still i båten utan ta inga stora bets för, liksom, för valet.
Vill du flika in något här i politiken?
Nej, men valåret tenderar ju som du visade på att vara väldigt positivt. Även första året i presidentcykeln tenderar också att vara ett väldigt bra börsår. Det är väl andra eller tredje då som tenderar att vara lite sämre då. Nej, men jag håller med. Det är alldeles för tidigt att spekulera kring vad vi kommer få ut av det här då. Det är ju lite spekulationer om och utfall då, om skattesänkningar kan vara bra för bolagen då, men nu har vi andra vågskålar, handelstullar, ja, vad innebär det? Så att det är ju för tidigt och mycket kanske snack här också inför valet, så att jag håller med, det är alldeles för tidigt att spekulera. Vi brukar få den frågan också då, men det är svaret vi ger, att det är för tidigt att spekulera kring det. Liksom. Ja, visst, man kan väl dra upp olika scenarier, men
Det är aldrig för tidigt att spekulera. Det
jag misstänker att vi kommer komma tillbaka till den här frågan.
Ja, jag tror också det.
Så det känns annat att fokusera på just nu. Då.
Jag säger 50-50 mellan kandidaterna. Ja. Cointoss, Biden, Trump. Trump var bra för börsen förra gången. Biden har varit bra för ekonomin den här cykeln.
Jag vet att börsen har ju gått bra nu i USA. Och jag menar, Trump brukar ju mäta sin framgång i hur börsen tenderar att gå. Men så att, det kan ju vara lite frustrerande för honom. Men som han har sagt då, det är typiskt Trump då. Börsen går bra nu för alla vet att jag kommer bli president.
Det är roligt att spekulera. Hörrni, vi ska gå till Studio 2 en snabbis innan vi avslutar med en sista filosofisk spaning här i studion. Sofie, varsågod.
Stockholmsbörsen fortsätter sur och backar ungefär 0,5%. Men desto gladare är det för börsdeputanten Carnell som stiger över 50% och nu handlas för 47 kronor aktien. Om vi tittar på storbolagslistan så ser vi att SBB stiger 3%, Telia upp 1% och Volvo 0,5% ungefär. I botten däremot så hittar vi Nordea och Essity som båda har utdelning, så det förklarar att de ligger där nere. Men även SKF och Sinch backar. Och Boliden har återhämtat sig lite från den nedgången. Och så går vi vidare till ABB som inleder ett aktieåterköpprogram för $1 miljard. Smart Eye backar desto mer och är ner 9% nu. Går vidare till Intrum som stiger 8%. Där så har ju styrelseordförande tankat aktier i det pressade inkassobolaget för 2,2 miljoner kronor. I Hemnet däremot så säljer en styrelseledamot aktier för 6,3 miljoner kronor och den backar lite lätt. Men stor rörelse ser vi för norska sportkedjan XXL som tar in 500 miljoner norska kronor i en riktad nyemission. Aktien stiger 17% i Oslo. Och stiger gör även Schibsted som är upp nästan 8%. De ska ju göra ett aktieåterköpprogram på 4 miljarder norska kronor och göra en specialutdelning på 20 miljarder norska kronor. Det är efter försäljningen av Advinta. Och om vi går till rekfronten med håller oss i Oslo så JP Morgan sänker sin rek på norska oljejätten Aker BP från övervikt till neutral och aktien backar 1%. Men här i Stockholmsbörsen så är det lite småsurt och den backar 0,5%.
Tråkigt, jag äger ju faktiskt Aker BP så det var inget kul. Men typiskt min portfölj. Jag tänkte att vi ska avsluta med en filosofisk betraktelse. Vi har pratat mycket om USA och vi har en sista bild som vi inte hunnit titta på tidigare. USA är vaggan till de snabbast växande bolagen. Vi ser S&P 500 i blått, ett europeiskt index i gult och vad ser vi? Tillväxtmarknaden är i grönt antar jag.
Ja, precis. Och absolut, tillväxtmarknaden kommer ju från väldigt låga nivåer så i år så ser det väldigt positivt ut. Men över tid så ser vi ju att både det att USA faktiskt har vuxit väldigt mycket starkt under en lång tid nu. Så på höga nivåer, väldigt fina marginaler. Men över tid, liksom på lite längre sikt så ser vi att de fortsatt kommer driva vinsttillväxten på uppsidan. Och i min perspektiv så jämför man ungefär samma vinsttillväxt på USA, väldigt fina, högkvalitativa bolag, stabila, kontra vissa av emerging markets som absolut, det finns jättebra bolag men till lite mer risk. Så vi är fortsatt väldigt positiva till amerikanska aktier.
Nu ska jag avsluta med att vi ska spekulera varför det här kan bero på. Jag tror inte det beror på att man har så bra presidentkandidater i alla fall. Det måste finnas någon annan faktor.
Jo, ja, men det har i Europa så har det ju mer tilt mot traditionell konjunktur. Liksom. Och jag menar, det är ju, har man en sån exponering så kommer det ju vara svårare att växa mer än en allmän konjunkturell trend via grundaspekten då. Men sen är det så att det kanske saknas lite innovationsförmåga, man är väldigt konservativ. Då. Om man sänker Tyskland som motor i Europa så är det ganska konservativt. Man sparar väl i räntor, man sparar inte aktier, man tar inga lån för att köpa bostad, man sparar ihop pengarna, man tar inte så mycket risker och klart, då blir det ju så här. Liksom. Mm.
Och så ska man tillägga också, om man ser på den amerikanska ekonomin lite som du är inne i, 70% av BNP i USA drivs av konsumenten. Den amerikanska konsumenten har varit fortsatt väldigt resilient, väldigt stark, så driver på marknaden, driver på börsen på ett annat sätt som vi inte ser i Europa.
Jag ska tillägga, jag tror USA har fler kvinnliga toppchefer. Man har ett klimat där misslyckande inte ses som så hindrande för framtida karriärer och så har man en hård arbetsmoral också. Men vad vet jag, vi kan bara spekulera. Säkert är att amerikansk innovation lever och frodas, precis som Börsmorgon. Fortsätt kolla på oss, kolla på Börskoll klockan 14 idag. Och förstås samma program, samma tid, samma kanal igen på måndag morgon. Vi ses då, trevlig helg när den väl kommer och lycka till.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.